Men alltså det här blir ju liksom en jätteluddig diskussion.
Så säger vi hej och välkomna till Kulturpodden med Rebbe och Nin. Hej Nina!
Hej Rebecka!
Vet du vad, jag tror att det här är avsnitt 10.
Har vi gjort så många?
Jag tror det. Det är ganska roligt på ett sätt, för att det känns som att är ganska många poddar, speciellt av så här unga tjejer, de slutar efter 10 poddar.
Hej då!
Ja, så jag tänker att liksom nästa podd är ju verkligen en då har vi nått över en tröskel.
Det är den man ska fira liksom, den 11:e, inte den 10:e.
Eller hur? Den 10:e är liksom, det är ett jämnt tal, och det är väl ofta så också att när man har gjort 10 poddar så måste man uppgradera till ett liksom prokonto, alltså ett betalkonto, för att om man har gjort så här halvtimmespoddar så täcker det upp all yta efter 10 poddar ungefär. Men jag tänkte vi skulle kanske börja med, kom jag på nu, en liten uppdatering över hur det står i kampen mellan norrmän och svenskar bland våra lyssnare.
Ja, det här vill jag höra.
Ja, är du nyfiken?
Ja, jag är jättenyfiken.
Ja, det är så här, kära lyssnare, att norrmännen, de leder fortfarande. Och det gör de ganska stort. Det är nästan som att det är en stor slam faktiskt. Så en uppmaning till alla lyssnare, att ser du en svensk, introducera dem till podden.
Ja. Också om en norrman ser en svensk.
Ja, jag menar det. Tipsa. Oavsett vad du är. Någon som bor i Sverige. Alltså. Bor de i Sverige så ska de lyssna på podden. Fast vi tycker ju om våra norska och brasilianska lyssnare också. Hej på er.
Ja, hej hej. men det var ju alltså det här med vi har lyssnare från andra länder. Det är jag väldigt förvånad över.
Ja, alltså förmodligen är det väl att det är svenskar som bor där. Men det är ändå så här, man tänker ju liksom att det är typ närmsta kretsen på något sätt som lyssnar, eller hur?
Ja, precis. Alltså man tänker ju lite det här, det som man lägger ut på Facebook och sådär. Och jag känner ju inte så många norrmän.
Nej. Ja, men det är roligt. Det gillar vi. Heja lyssnare.
Du ska säga heja Norge här nu, eller?
Jag höll på, men jag stoppade mig. Men,
du får akta dig nu, det är ju så här skidsäsongen.
Ja, just det, och den här mössan, har du hört om den?
Nej.
Det är ett jäkla show om en mössa som är liksom en officiell tävlingsmössa, eller vad man ska säga. Som en så här promotion för det här. Är det VM eller är det EM? Jag har inte koll på det. Stortävling.
Jag vet faktiskt inte.
Nej. Vi säger VM för att verka lite mer studsiga. Ja. Tycker jag. Då är det alltså VM eller EM i Falun. Och de har utgått när de har gjort så här officiella mössor och halsdukar och vantar och allt vad det är för någonting man gör i så här promotion syfte när det gäller skidsport. Och det har de gjort efter de falunska färgerna. Och kan du gissa vilka färger Falun har i sin profil?
Nej. Kopparröd, jag vet inte.
Det är rött, blått och vitt. Det vill säga, aha, detsamma som den norska flaggan.
Ja.
Så att på Nyhetsmorgon typ varje morgon den här veckan så har du pratat om den här mössan. Och vilken skandal vissa tycker att det är att den här mössan har liksom de norska färgerna. Och hur det kommer se ut då i publikhavet när alla, eller många i alla fall, har de norska färgerna på sin mössa.
Gud, ja. Och det är, alltså, norrmännen verkar ju redan vara så. De tar ju de flesta topplaceringarna. Så det kommer helt fullt på läktaren av de färgerna. Ja.
Eller hur? Redan från början liksom.
Ja.
Det finns olika versioner av den här mössan också, så det är inte bara en mössa, men det är liksom som att de har bara vänt på färgerna i mössa nummer två, så det är en som har liksom en som är mer röd och en som är mer vit. Men som ändå liksom, det drar verkligen tankarna till den norska flaggan.
Vad oväntat. Alltså, det visste jag inte.
Men det känns som att i sporten är typ den enda så här, delen i Sverige då man liksom, då det är acceptabelt socialt att vara liksom nationalistisk. Att det är då man liksom, det inte är ifrågasatt om man har en svensk flagga liksom vajandes någonstans, utan det är liksom självklart.
Ja, och det så, kan jag hålla med om.
Eller hur? Och så så liksom så gör man det här. Jag vet inte om jag själv tycker att det är ett jätteproblem egentligen. Men det är lite roligt samtidigt på något sätt, tycker jag. Så jag vet inte, jag känner mig lite ambivalent med att säga heja Norge. Just det, nu när vi ändå pratar om nationer och länder och sånt där. Hur har det gått med dina geografilektioner?
Oj nej, fråga inte. Jag har inte börjat än.
Nej.
Däremot så spelar jag ju det här quizkampen med min far.
Ah.
Och där är det väldigt många såna här frågor. I vilket landskap är han född och
oj.
I vilket landskap ligger den här staden och sådär. Så det är jäkligt irriterande.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Men kan du inte lära dig utifrån det då?
Jo, vet men det du... går ju så fort.
Ja, jo. Men kan du säga någon som kommer från ett landskap?
Ja, men då är ju grejen att då gissar ju jag bara.
Ja.
Det betyder inte att jag vet var det ligger.
Nej, nej, nej. Såklart. Nej. Nej, men det som jag har liksom inte koll på vad som händer liksom i Mellansverige alls. Jag har ingen aning om var Närke ligger. Vad fan bryr sig om Närke?
Akta nu så vi inte tappar några lyssnare därifrån.
Ja, just det.
Ja.
Visa din avsky mot mitt uttalande om Närke genom att sprida bonden till en granne eller två. Ja. Oh, just det. Oh, jag måste berätta det här. Nu vet det postkodslotteriet.
Vad då? Vilket då?
Det är postkodslotteriet, du vet. Ja, man köper en lott och så vinner man. Och så köper man bara en lott för att man inte unnar sina grannar att vinna. Utan man liksom, ja. Mitt postnummer vann, alltså inte det jag har nu, men mitt barndomspostnummer vann den här veckan. Så att mitt barndomsområde skulle få dela på så här 12,5 miljoner eller vad det var.
Oj.
Det är lite roligt.
Var det någon du kände eller vet du något?
Nej, jag bara såg att det stod liksom på i vår lokaltidning. Så står det på nätet liksom att det här postnumret kommer få dela på så här mycket pengar. Och då blir man ju liksom lite så här lokalpatriot på något sätt.
Ja, eller tänker du liksom, fan jag ska inte ha flyttat därifrån.
Nej, jag har ingen postkod. Alltså... Eller postkodslott då. Postkod har jag, tror jag. Ja, nej, jag är inte så mycket för såna där lotterier och sånt. Jag tycker aldrig man vinner. Och nu så har liksom nu känns det som att nu Halmstad är inte så jäkla stort och jag tror att vi har vunnit, vi säger jag, men att delar av Halmstad har vunnit typ 3 gånger. Och då känns det så här, vad är sannolikheten för att liksom det här den här orten skulle vinna en gång till?
Ja.
Det känns ju lite osannolikt liksom.
Men det har jag sett på något program där på Postkodmiljonären när de har kommit tillbaka. Alltså då har samma postkod vunnit igen.
Jaha.
Till samma
Ja,
personer.
men det är väl inte så himla. Nej, jag tror att skulle jag vinna på Postkodlotteriet någon gång, om jag skulle skaffa mig en sån lott, då skulle jag ju direkt avanmäla mig om jag vann.
Ja.
Alltså. Och
Det
säga.
skulle nog jag också. Det beror på hur mycket jag vinner.
Men det
Hur
kostar ju
många
såhär
lotter jag kan
300
unna mig.
spänn i månaden.
Gör det? Är det så dyrt?
Ja, 350 tror jag det kostar.
Ja, okej. Okay. Nej, det tänker jag inte lägga pengar på.
Nej.
Men vad skulle du göra om du vann en miljon?
Ett jättetråkigt svar. Jag skulle betala av mina studielån.
Ja. Men det är
På
ett bra,
stört.
ett vettigt svar.
Men det är ju inte så. Alltså, det låter väldigt förmätet att säga det, men 1 miljon kronor är inte så jättemycket idag som det var liksom när man var liten och hörde liksom. Då låg ju alla så här, du vet, de här drömvinsterna och sånt där. Det låg ju liksom, åh, 1 miljon kronor. Hoho. Det var ju liksom, inte bara för att jag var liten, utan det var mycket pengar på den tiden. Även om det inte är så länge sedan liksom. Nu är ju alla de här drömvinsterna och sånt uppe på så här 258 miljoner. Det är ju liksom,
Ja.
där hade man kunnat spendera lite slösaktigt. Men det känns som
Ja,
att.
då hade man kanske liksom kunnat ta ledigt en stund, om man säger så.
Ja, alltså vinner man
Nej, men
en
jag håller.
miljon, det är ju så här en insats till en lägenhet typ.
Ja, men det där håller jag med dig. Att liksom, om jag skulle vinna en miljon, då skulle väl det kanske gå till ja, en lägenhet. Men sen, jag bor ju i Stockholm så jag har ju inte råd med en hel lägenhet utan ja.
Du får köpa
En
lite skrubb i förorten någonstans.
liten kokvrå, ja.
Ja, nej, men det är ju helt sjukt på ett sätt att en insats till en lägenhet typ ligger där någonstans. Vem fan går runt med 1 miljon eller 800 000 eller vad det nu kan vara på fickan liksom?
Det är ju tydligen folk som gör det eftersom att priserna ligger sådär. Eller jag vet inte, tar de ett andra lån då?
Jag vet inte, får man göra det? Är det inte så att en insats måste vara alltså utan lån? Eller är det bara jag som har fått för mig det?
Det är väl, är det 15% som man måste betala
Ja.
liksom på en gång?
Ja, just det.
Ja. Nu kommer ju det här också att om man köper nya bostäder så kommer man tvingas till att amortera.
Ja, just det, det hörde jag.
Ja. Så då
Ja,
får
jag
vi
har
se
inte
vad som
koll på
händer
det
på
där alls.
bostadsmarknaden.
Nej, det är väl bara rika som ska bo. Typ. Alltså, grejen är väl det att det är väl jättebra att man ska amortera, men det känns väldigt långt ifrån när vi har en sån bostadsmarknad som vi har. Eller hur? Och jag menar, ska man då köpa sin första lägenhet, då kanske man inte är på toppen av sin karriär och liksom har möjlighet. Man kanske måste ha några år där man bara etablerar sig. Eller?
Ja, och det går ju liksom nästan inte att få tag på hyreslägenheter.
Nej. Det är sant. Vad har du gjort i veckan då, förutom att lära dig om geografi genom quizkampen? Har du
Nej,
fått
jag
ett
har nog.
svampåterfall?
Jag har lagat svampsoppa av svampen i frysen. Har jag gjort. Så lite svamp blir
Har du
det.
tänkt på döden?
Har tänkt på döden?
Eller kyrkogårdar? Eller någonting annat?
Ja, lite. Nej.
Man kan alltid lita på dig, Nina.
Ja. Nej, men vad har jag gjort? Jag har köpt lite julklappar.
Ah, har du köpt några från så här småbutiker eller har det varit från kedjor?
Jag har nog varit lite dum och gått till en kedja.
Oh no.
Oh no.
Men jag tänker att det här faller ju helt inom ramen för hur vi har skött den här podden. Vi har ju liksom utlovat massa saker. Jag skulle publicera bilder på typ mina örhängen. Och jag skulle
och din visa bokhylla. Upp...
Just det, min bokhylla. Och jag vet inte, du skulle göra någonting också.
Ja, det
för
en
vecka sen. Och så då det här... Ja, det är känsligt och så att... Har man sagt i podden så behöver man inte göra det längre.
Du menar att vi inte håller våra löften? Vi håller inte vad vi lovar.
Lite så.
Ja, men det är väl lite som politiken nu då kanske?
Ja, usch, alltså det har ju verkligen mina 2 veckor färgats av. Den här regeringskrisen och... Jag hade lite så här tur i oturen, eller vad man ska säga, att jag blev sjuk. Alltså samma dag som själva budgeten föll. Alltså när det utlystes nyval så gick jag hem från jobbet för att jag fick sån enorm migrän och har varit förkyld och haft för mig knasiga saker. Så jag låg ju liksom hemma och var sjuk dagarna som var precis efter. Så jag hade liksom tiden att följa med i alla de här debatterna och alla kommentatorer och allt sånt där. Tyvärr så kunde jag inte riktigt ta in allting för att liksom, jag var ju borta i huvudet. Jag hade sån jäkla migrän. Men det var liksom, nej, väldigt... Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till det.
Nej.
Liksom, jag är mer
vi behöver inte prata om det, Rebecka. Det kändes jobbigt det här för dig.
Ja, men det är nog mest att jag är liksom besviken åt alla håll. Att det är liksom så här... Ja, men politiker, det är liksom en del av ert uppdrag att få det att funka. Alltså, samtidigt så kan jag liksom... Jag är så där... Å ena sidan, å andra sidan, att jag tycker liksom på ett sätt att alliansen har ett ansvar i att liksom, ser man att den här krisen är på väg så kan man underlätta den på olika sätt. Så. Men samtidigt så tycker jag att det är självklart att de ska rösta för sin egen budget. Till exempel. Eller jag kan tycka att, men vad fan utlystes det nu nyval för? Det är ju er uppgift att komma överens. Men å andra sidan så tycker jag att han har försökt verkligen. Alltså som sosse så har ju jag fått stå och skämmas för alla de här utsträckta händerna som Löfven har slängt omkring sig och som aldrig har blivit emottagna. Så det känns inte som att han hade kunnat göra någonting annorlunda heller. Så att det är ju liksom... Det är liksom... Alla är lika goda kålsupare på något sätt kan jag tycka. Vilket gör det extra jobbigt. Jag vill ha liksom en fiende så.
Ja, alltså jag tycker att alla har misslyckats.
Mm, ja, verkligen. Verkligen.
Alltså det är ju inte bara en att skylla på. Och jag vet inte, vad ska ett nyval leda till?
Nej, alltså det som det kan göra, det är väl att blir det samma resultat igen så tvingas de ju att bara lösa det. För man kan ju inte utlysa ett nyval igen.
Mm.
Och grejen är det, jag kan tycka så här att det var inte jättebra utav oppositionen att bryta ut alliansens så här budgetgrej förra omgången. Det var ju inte så schysst, alltså om man ska se det ur ett sånt perspektiv. Vilket då ledde till att alliansen ansåg att ja, men de har ju liksom sabbat för oss. Då kan ju vi sabba lite för dem. Och så har det liksom blivit en sån här situation om att ingen vill ge sig för att liksom den gjorde fel mot mig, då ska jag ge igen. Och så blir det, jag önskar att politikerna bara kunde sätta sig över det här och bara, nej men nu får vi bara lösa det helt enkelt. Alla har gjort fel, och bara liksom svälja den prestigen av att någon kanske eventuellt har gjort någonting värre mot någon någon gång och så vidare.
Ja, alltså det känns ju lite sandlåda.
Ja, gud ja. Och det är liksom så här, dagarna före det här utspelet från Sverigedemokraterna om att de skulle fälla budgeten och att de kommer fälla varenda budget som någonsin släpps om de inte liksom följer Sverigedemokraternas vilja när det gäller migration, så har jag börjat läsa en bok av Daniel Suhonen, den här om Juholt, den som heter en partiledaren som klev in i kylan. Och den boken handlar ju jättemycket om liksom det politiska spelet. Och liksom hur den nya politiken påverkar, eller snarare så här, hur den nya politiken har förändrats. Så att det inte handlar så mycket om visioner längre, eller om att politiker ska tycka saker utifrån ideologiska grunder. Så, utan att dagens politik handlar mer om att det är tjänstemän som är experter på olika saker. Mm. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Och att då blir det liksom en sandlådnivå, speciellt då man har en visionär som Håkan Juholt var som partiledare, att han blev liksom alltså extra utsatt på grund av det, att han inte hade den här liksom bilden utav att politiker ska inte längre liksom sträva efter en bättre framtid, utan man ska kommentera samtiden och liksom förvalta någonting. Han ville ju förändra liksom. Så. Ja. Så det blev liksom när jag hade börjat läsa den här boken och liksom kommit in i det här och det politiska spelet och affärerna kring olika falanger inom socialdemokratin och sådär. Och så kommer SD med det här utspelet. Då blir det liksom, det kändes lite som att det var mitt fel. Att liksom jag började läsa den här boken och så blev det verkligen på något sätt.
Ja, men vad har du gjort i veckan då, Rebecka?
Ja, dels då så är det ju det här med extravalet som vi precis pratade om. Men idag så har jag varit iväg på en jätterolig sak. Det är ju så här, som kulturvetare så finns det ju någonstans liksom en grund. Varför blev man intresserad av konst eller film eller böcker eller vad det nu kan vara för någonting? Att man hade ett uppvaknande. Du känner igen det här?
Ja.
Mm. För mig så var det på ett museum som heter Louisiana, som ligger i Danmark, i Humlebæk. Och det är så här, det är ett väldigt speciellt museum. Det började liksom med att en privatperson hade en väldigt fin konstsamling som han visade upp för liksom vänner och bekanta. Och sen liksom fick han bygga ut huset allt eftersom liksom samlingen blev större. Och till slut så blev det ett museum. Och de har väldigt, väldigt fina samlingar. Och när jag var liten, jag är inte helt säker på hur gammal jag var, men jag var i alla fall under 10. Då var jag på en utställning där med min familj som där Yves Klein hade utställning. Och jag minns jättetydligt om att jag går fram till ett badkar där de liksom har, ja vad ska man säga, lagt ut en hög med hans speciella blåa pigment. Och det här liksom verkligen djupblåa. Det verkligen liksom Yves Klein blåa. Jag minns hur jag stod och tittade på den där högen med pigment. Och liksom sa till mamma att. Mamma, jag vill bara dyka in i det här. Jag vill bara omsluta mig i det. Alltså, jag sa det nog inte på det sättet. Men det var liksom andemeningen i det hela. Att jag ville liksom. Jag ville leva i det här blåa pigmentet.
Ja.
Så att varje gång jag är på Louisiana så liksom får jag en flashback till den här konstupplevelsen. Och det var, ja, det var väldigt, väldigt spännande. Och vi var och tittade då, jag var där med jobbet. Och vi var och tittade på en utställning med Olafur Eliasson. Där han har fyllt flera rum med massa pimpstenar. Alltså massa stenar och grus och så. Och så har han dragit en bäck. Igenom hela rummen och det är liksom det är jättesvårt att förklara om man inte har sett det liksom, men det är inte så att det bara ligger lite stenar på golvet utan han har liksom byggt upp ett rum som går i olika nivåer så att okay. De här dörrposterna de är helt plötsligt liksom så att man får böja sig lite för att komma under dem och det är liksom den här slingrande vattenstrimman får man liksom hoppa över och väldigt coolt.
Ja, det låter häftigt.
Ja. Och det var så att, nämligen i bussen dit så frågade jag mina kollegor om de hade något uppslag om den här podden, alltså om det var någonting som de ville höra om. Så hej alla kollegor som kanske lyssnar. Mm-hmm. Och då fick jag svaret om vad kulturens syfte eller ändamål skulle vara. Och det är ju en skitstor fråga. Men då liksom... då kom den här frågan utifrån att för några dagar sedan så var det ett stort uppslag i en stor tidning om Sverigedemokraternas kulturpolitik. Om att de har lagt en motion om att stöd inte ska gå till projekt som inte främjar den svenska kulturen och den svenska identiteten. Och det är ju okay. Väldigt spännande. Om jag tänker då, liksom, om jag tolkar dem i deras motion så ser jag det som att deras vision är att kulturen liksom ska främja en svensk identitet och svenska liksom det svenska samhället på något sätt. Det är så jag tolkar det i alla fall. Så då börjar vi diskutera i bussen så här, ja men vad är svensk kultur och svenskhet och identitet och så vidare? Vad är det för någonting egentligen? Jag vet inte vad alltså. Har man hört, den här frågan har ju ställts till ganska mycket, många sverigedemokrater genom åren liksom. Och då brukar man få så här lite märkliga besked som att liksom att vara svensk och svensk kultur det är att fira julafton och tycka om att stå i kö. Alltså. Och då tänker jag så här, om man som kulturarbetare ska göra liksom verk som handlar om glädjen av att stå i kö. Det är ganska spännande. Eller hur?
Ja, alltså det där blir lite konstigt. Alltså, dels är det vadå, det går ju nästan inte att fastställa identiteter överhuvudtaget kan jag tycka. För väldigt mycket är ju liksom influenser av varann.
Mm.
Som var då liksom julafton? Vadå? Julgranen kom ju från Tyskland. Liksom.
Ja, jo. Och liksom De flesta traditioner som vi har idag som vi ser som liksom redan de gamla grekerna gjorde det här, typ så. Det är ju konstruerat under 1800-talet.
Ja.
Alltså väldigt mycket ceremonier och sånt som man tror att kungar har gjort genom alla tider skapades och konstruerades på 1800-talet. Och liksom en sån grej, jag fick reda på idag, en kollega berättade att midsommarfirande till exempel, ja. Det är en sån kultur som har liksom nästan propagerats för. Alltså man hade olika typer av firande av midsommar på 1800-talet. Och sen så skrevs det typ som en så här debatt om vilken man skulle ha, vilken som skulle liksom utnämnas till att vara den svenska midsommarfirandet.
Ja, och det där har jag hört någonting om. Var det typ Dalarnas midsommarfirande var det som vann, eller vad man säger?
Ja,
ja.
Den blev liksom utnämnd till då till svensk midsommarfirande. Mm. Och då kan jag tycka att liksom om man drar liksom deras motion ett snäpp högre, så är det meningen då att man ska gå tillbaks till de här liksom till kulturarvet då. Alltså det är ju en konstruerat arv. Ska man då på något sätt leva i en lögn eller liksom vad ska man dra en gräns över vad som är tradition och inte?
Ja, precis. Och nu när du pratar om midsommarafton, då kommer jag att tänka på alltså hur man firar midsommarafton på Åland.
Mm.
Skiljer det sig? Som då tillhör Finland. Ja, det är ju att där har man också midsommarstänger.
Mm.
Men de ser inte ut som svenska, utan de har typ som tre nivåer. Jag kan lägga upp en bild på det här.
Kommer du göra det då?
Jag lovar, jag har en bild. Jag ska lägga upp den. Men det är som tre olika nivåer. Mm. Och på de här tre olika nivåerna så hänger det fyra kronor. Och på en av dem så har de finska färgerna. Och på en annan nivå så har de svenska färgerna. Och på den tredje så är det alltså åländska färgerna.
Jaha.
Så vad där fint. Är det liksom, ja, de är jättefina. Det är därför jag vill lägga upp en bild på det.
Ja.
Men där är det liksom...
Du vill främja kulturarvet. Du kan söka pengar hos Sverigedemokraterna.
Jag vill visa dem hur en riktig midsommartång ska se ut.
Så det här med budgetkrisen och sånt, så har det varit ganska spännande att se hur den här nyheten har mötts av utländsk media. Och det finns ju en tidning, eller ja, i alla fall en Facebook-sida, nättidning är det nog, som heter The Local. Som är The Local Swede, tror jag den heter. Som är liksom nyheter om Sverige för utlandssvenskar på engelska, typ.
Ja.
Och där hade de en artikel som hette något i stil med att det du trodde om Sverige är nu förbi. Alltså, och då menar de liksom att den här neutraliteten eller den här konsensus normen om att liksom man diskuterar saker för att sen komma överens. Alltså det är inte meningen att man ska ha en stor konflikt och så vinner den starkaste, utan man ska på något sätt förhandla sig fram så att alla blir lite nöjda i alla fall.
Ja.
Att det finns den här gruppdiskussions delen på något sätt. Och det är ju väldigt spännande tycker jag att alltså det går ju, om det nu är så att utländsk media har den bilden av Sverige som liksom ett neutralt konsensusland där alla är överens och liksom det är härlig stämning, så är det ju väldigt spännande att SD då som väldigt ofta pratar om liksom svenskhet och svensk identitet och så vidare, att det liksom finns en kultur här och liksom andra kulturer utanför Sverige. Så det är ganska spännande att de bryter mot det genom att göra på det här sättet, eller hur?
Du menar tidningen?
Nej, jag menar Sverigedemokraterna.
Jaha, ja. Jag hängde inte riktigt med.
Nej, alltså, om man går efter hur utländsk press har rapporterat om den här budgetkrisen, så känns det som att de har liksom, de har rapporterat typ som att allt du trodde att du visste om Sverige är nu förändrat. Alltså det är ett förändrat samhälle för att den här konsensuskulturen om att vi ska ha gruppdiskussioner och förhandla för att komma överens, det gäller inte längre efter SDs utspel. Liksom, utan nu är det konflikt och liksom, den starkaste ska vinna. Liksom, sådär. Och det är väldigt spännande för att om då utländsk media ser på Sverige på det sättet att det är liksom det centrala i svenskheten på något sätt. Så det är ju väldigt spännande att Sverigedemokraterna är liksom, ger upphov till att den här svenskheten förändras eller inte existerar längre. Det är ju väldigt spännande.
Ja, alltså det blir ju lite så att ja, men som du säger att det blir kanske mer sport som man liksom kan vara nationalistisk.
Mm.
Och att jag vet inte, man kanske inte vill gå runt med en svensk flagga på jackan eller sådär.
Ja, ja, precis. Och jag tänker också så här att det finns ju någonting väldigt ironiskt i att det känns som att SDs retorik i alla fall grundar sig på att liksom majoriteten inte ska att minoriteter inte ska liksom sätta kraven för majoriteten. Alltså att muslimer ska inte liksom ställa krav och sätta liksom ramarna för hur icke-muslimer i Sverige ska leva sina liv. Liksom att de ska kräva att det ska finnas viss kost eller att det liksom ska finnas bönutrop och sånt där. Det är ju den typen alltså av retorik man har, eller hur?
Det här blir ju liksom en jätteluddig diskussion när man inte kan definiera svenskhet.
Mm, eller hur? Liksom,
alltså, jag tycker att identiteter, det är ju liksom det är jättesvårt att bara beskriva med några ord, för det är inte bara några ord. Det är ju liksom det är ju en hel, jag vet inte vad jag ska beskriva det som, men en liten kultur i sig.
Mm.
Men samtidigt med otroligt många nyanser.
Ja, ja, verkligen. Men det är liksom, det finns någonting, ja, det finns någonting ironiskt i att liksom just de som inte liksom har majoritet i riksdagen för sitt parti liksom ställer till med den här krisen. För då blir det ju verkligen minoriteten SD som ska styra över majoriteten.
Ja, ja, du alltså, menar det är, så.
Det är liksom någonting väldigt ironiskt i det på något sätt.
Ja, det är det verkligen.
Att det är, jag tycker i alla fall att det är väldigt spännande och liksom utifrån den här motionen om att liksom kulturen syftar på något sätt eller att i alla fall att staten bara och endast ska stödja projekt som främjar den svenska identiteten. Att den är liksom väldigt spännande för att lägga in en debatt i att liksom kulturens syfte skulle vara att liksom att forma en identitet. Alltså ett helt samhälles identitet. Och det är liksom
det, sätta alltså, upp ramar.
Ja, och liksom alltså, bara det finns ju någonting väldigt obehagligt i den här motionen också. Alltså, nu kanske jag drar på lite för stora växlar liksom, men jag tänker en Trautrekunst som var i Tyskland 1937, alltså den här utställningen där nazister hade plundrat museum i Tyskland och liksom plockat ut verk som man tyckte var liksom farliga för samhället och liksom osunda mot den tyska liksom självbilden. Och det går ju, alltså det, tyvärr så går det ju lite i samma argumentation, alltså att konsten och kulturen skulle främja liksom en identitet och en liksom konst som skapar debatter eller visar på någonting annat än vad liksom
än att främja den identiteten man vill skapa.
Mm. Eller? Mm. Alltså ska konsten bara då ska konsten bara syfta till att visa upp vackra, friska, lyckliga människor? Alltså, det blir också konstigt. Och det är väldigt obehagligt, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Mm, ja.
Ja, vi får se vart det leder, Rebecka.
Ja. Mm. Jag hoppas ju att vi inte kommer dit. Eller, jag vill säga, jag hade ju älskat att gå på en utställning som innehöll typ liknande saker som en tragikonst. Men jag hade inte velat ha resten av kontexten kring utställningen. Vad tycker du är en av de viktigaste sakerna på en arbetsplats för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt?
Ja, alltså, jag tror nog att det viktigaste är att man är klara, eller att man är klar över vem som har vilken roll.
Mm.
Och vem som ansvarar för vad.
Mm.
För om det bara är liksom lite luddigt i hörnen liksom, och att det blir så att man säger på ett möte att det här ska vi göra.
Mm.
Och sen tar ingen tag i det.
Just det.
Alltså bara för att det inte har tilldelats.
Mm.
Det kan jag tycka. Alltså viktigt med bra arbetsfördelning. Och det är nog också en så här förutsättning för att man ska kunna göra ett bra jobb.
Mm. Det tror jag med. Ja. Men jag tänker också så här, en sak som är viktig för att liksom för att arbetet ska flyta på bra, det känner jag också har att göra med stämning. Alltså om man inte trivs på sitt jobb eller om de man jobbar med, alltså då går man ju runt och tänker på andra saker än att det man gör tillsammans ska bli bra, eller hur?
Ja, ah, gud ja. Alltså det är ju jätteviktigt att man trivs.
Mm.
För annars så försvinner ju det fokuset.
Ja, visst.
Det man ska göra tillsammans. Alltså.
Absolut, och jag tänker också att alltså, i en hård miljö där man liksom, det är hög press, mycket liksom, saker som ska göras, oklar arbetsfördelning och så vidare. Där det är liksom, men det är en så pass hård stämning att folk blir liksom utskällda efter noter dag efter dag efter dag. Alltså det, jag tycker det, alltså då presterar man inte bra. Alltså då blir man ju bara rädd och vågar inte göra så mycket för att man är rädd att göra fel hela tiden. Man lägger jättemycket energi på det istället för att liksom jobba tillsammans och underlätta för varandra.
Mm.
Jag funderar på det. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta tillfället i akt och skryta lite.
Ja, gör det.
Ja, jag tycker om att skryta, så jag vet inte varför jag fnittrar lite nervöst. Det är väl någon slags självinsikt, tror jag. Om att det inte är världens bästa egenskap, kanske. Men jag har nyligen råkat ut för en arbetsplats där det är ett väldigt hårt klimat. Och specifikt där en får ta väldigt mycket skit. Alltså så här, orimligt mycket skit. Och det har egentligen med, precis som du sa där i början, med liksom organisatoriska skäl. Att ingen riktigt vet vem det är som ska tilldela den här personen uppgifter. Så då gör alla det. Och så blir alla väldigt upprörda när den här personen inte sen har levererat precis det som alla har sagt samtidigt och så vidare. Och den här personen, jag har märkt på henne att det är liksom, det har tärt väldigt mycket, tror jag. Och det hände en sak för ett tag sedan där den här personen blev utskälld mitt framför andra kollegor. Och jag tog väldigt illa vid mig vid det här och kände liksom att, men ska jag ställa mig upp nu och säga att hallå, det här är fel. Vill du att liksom, den här personen ska prestera bättre, så är det kanske bättre om du uppmanar personen istället för att skälla ut den varje dag. Så då tog jag ett beslut i veckan om att jag ska ta den här personen under armarna. Även om jag är nyast på jobbet så är inte jag underst i den här hierarkin, utan liksom, det har blivit så att den här personen har fått den platsen för att hen vågar liksom inte säga ifrån. Hen är ganska ung och liksom har ganska dåligt självförtroende. Det är första jobbet och du vet sådär. Så jag har verkligen liksom, jag vill ta det här beslutet att kämpa aktivt för att den här personen dels då ska få bättre självkänsla och liksom påpeka om att det spelar ingen roll hur mycket folk skäller på dig, för att du har ändå ett värde som är okränkbart, som ingen annan kan rå sig på, och det liksom ska vi bygga upp tillsammans. Och jag har varit liksom väldigt noga med att liksom peppa och förklara varför jag gör vissa saker istället för att bara skälla på personen för att den inte gör så som jag gör. Och sen att, ja, man var väldigt peppande och säga bra jobbat när det är bra jobbat, så att personen inte bara får höra att någonting var dåligt när någonting inte blev som det var tänkt. Förstår du?
Ja.
Så jag vill verkligen uppmana alla som lyssnar på det här att om ni ser någon på er arbetsplats som blir behandlad på ett dåligt sätt, alltså både från specifika personer eller från liksom hela arbetsplatsen, ta den här personen under era vingar och försök peppa den här personen till att vara sitt bästa jag. För ingen, inte den här personen, inte arbetsplatsen i stort, tjänar på att den här personen blir en liten fläck som hela tiden ifrågasätter sig själv, sitt arbete och sitt eget värde.
Det är en jättebra uppmaning, Rebecka. Jag tror faktiskt att de flesta har kanske varit med om såna här situationer. Att de kanske inte har varit den som har varit utsatt. Eller sådär. Men jag tror att det är jättevanligt. Alltså, tyvärr. Så är det nog väldigt mycket så här högstadiefasoner ute på många arbetsplatser. Där det är liksom verkligen, ja, det finns någon liten man hackar på.
Men det är så, jag tycker det är så orimligt att liksom generellt liksom med det här om att man ska skälla för att få resultat.
Alltså, det funkar inte.
Nej, men inte specifikt om den här arbetsplatsen. Men jag känner liksom att man brukar ju prata om det, om liksom good cop och bad cop. Och det här är källa Jan Guillou, så jag vet inte hur tillförlitliga de är. Men enligt Jan Guillou i alla fall så har väldigt många studier visat att den överlägset bästa och mest effektiva polisen i den här metoden, det är liksom den gode polisen, den snälla polisen. Den som bjussar på att säga bra jobbat när det kanske inte har varit så där utomordentligt exceptionellt jobbat. Och att man liksom har försökt ha en hjälpsam inställning istället för att liksom gå fram och skrika och ropa och vara sur och arg och liksom skapa en stämning som gör liksom personer rädd. För jag tror inte att det är någon som arbetar speciellt bra om de går runt och är rädda hela tiden. Tror du det?
Nej, det tror jag absolut inte.
Jag tror inte man vågar göra ett bra jobb. Alltså för att göra ett bra jobb så handlar det oftast om att man tänker självständigt eller att man liksom att man tar ett steg extra mot vad man brukar göra. Eller hur? Och jag tror ingen vågar göra det om man är rädd för att liksom framstå på ett konstigt sätt eller ja, vad det nu kan vara för något.
Ja, och det här är ju faktiskt chefen eller projektledarens ansvar att det inte ska bli så.
Nej.
För det är för att det inte är effektivt. Och det är ju ingen som mår bra av det.
Men samtidigt så kan jag liksom, jag kan förstå impulsen av att skälla på någon om den personen liksom har varit så här lite orimligt långsam eller inte har lyssnat riktigt på vad man har sagt och sådär. Men jag tycker man borde ha lärt sig om man har skällt på personen för det här en gång. Då tycker jag att det borde ha startat en tanke hos en att okej, nu skällde jag på den här personen igår. Den personen har inte presterat bättre idag. Nej, men om jag skäller en omgång till så kanske, alltså det är så orimlig tanke, eller hur? Då borde liksom en tanke sättas igång om att, ja, men då kanske jag ska testa en annan metod istället, eller hur?
Ja, det kanske inte funkar.
Nej.
Nej, men jag menar, jag tycker oavsett så tycker jag inte att man behöver skälla på någon. Eller de flesta behöver man inte göra det mot i alla fall.
Nej,
Informationen
precis.
brukar gå in i alla fall. Alltså om man sätter sig ner och har ett väldigt viktigt, alltså enskilt samtal. Inte framför arbetskollegor, det får
Nej.
man inte göra.
Nej.
Det tycker inte jag. För då kan man ju liksom, dels så mår man väl dåligt över att okej, nu har inte jag gjort något bra jobb. Och alla andra vet det. Och det gör ju inte så att man mår bättre. Eller så att man blir mer effektiv.
Nej, definitivt inte. Och det
Nej.
är så synd också för att den här personen, det är liksom, hen menar verkligen jätteväl med allt som görs. Och vill verkligen göra ett bra jobb och är liksom jätteung. Det är första arbetet efter skolan. Det är liksom så mycket nytt om du förstår vad jag menar.
Ja.
Och att då inte liksom ens hur det verkar får en chans utan bara skäll för att liksom de som skäller på personen är liksom jättestressade och uppe i sitt liksom. Så att ja, nej. Även om det här var lite förtäckt skryt om att jag har varit en bra människa så hoppas jag verkligen att andemeningen går fram om att alla vinner verkligen på att lyfta upp varandra. Alltså mygel och att man skäller går liksom bärsärkagång och straffar folk. Det kan liksom inte leda till någonting gott, tycker jag, eller
Ja,
anser jag.
nej, det tycker inte jag heller. Och jag menar, det är så himla viktigt den här rollen som du gör nu också, att du ändå står liksom bredvid och stöttar henne.
Jag har sagt
Bara så
hen
att...
och personen genom hela
Oj,
podden.
oj, oj, oj.
Så outar
Ja, men
du det
okej.
här?
Ja,
Jag
men
som
aj
var
då.
ännu lite duktigare. Bara
Oj.
pissa på min duktighet. Jävel.
Ja, ska vi ta om det där då?
Nej, det här blir
Från
nästan
början,
lite roligt.
Rebecka.
Hej och välkomna.
Hen heter Birgitta Larsson.
Nej,
Vi säger
men vi
så.
kan säga så här.
Och då
Hon
hette hen
som...
det.
Nej. Men vi kan säga så här. Den där hon som Nina pratar om precis är ett påhittat pronomen. Personen kanske eventuellt är både av det ena och eller det andra eller någonting helt annat.
Eller det tredje.
Fick vi
Ja.
med oss alla P3-lyssnare nu, tror du?
Tror det?
Nej, jag
Ja, vi sa
frågar om
ju...
vi fick det.
Frågar du mig?
Ja.
Ja. Ja, vi sa ju hen väldigt många gånger.
Ja, jag tycker om det. Jag tycker det är ett bra ord. Jag gillar det.
Ja, jag använder det typ aldrig. Ja, tack för att ni har lyssnat den här gången. Vi hälsar till Norge också.
Hur säger man? Ha det! Det är hej då alltså. Ha det! Man säger hej då på norska, så säger man så. Ha det!
Gör de det?
Ja.
Ha det gött.
Ha det!